Morsning, korsning, god morgon säger vi väl till alla som knäpper på det här tisdag morgon 14 september. När vi spelar in det här så är klockan nästan 9:30, måndag den 13 septembers kväll. Det har varit en lång dags färd mot natt. För dig hela vägen från Tjeckien hem till Svedala och Rönninge. För mig hela dagen i den oerhört feta Champions League-studion som tänds upp ikväll.
Mm, berätta lite, för att det är som du sa, det är ju tisdag morgon va, och idag drar Champions League igång. Vi har gått igenom alla grupper, det känns som att vi har lagt landslagsuppehållet bakom oss och ligastarten, vi har kommit in i säsongen och så vidare, men det är ju inte igång förrän Champions League, först Tancredi Palmeri drar igång Champions League-hymnen.
Så är det ju, men nu fan, nu påminner du mig. Alltså nu kom det som en blixt i huvudet, den där jävla Greklandsmatchen.
Nej, ah, men vi glömmer den nu. Vi glömmer den. Ja, jag vet, det är tungt för att vi är klara för VM med den matchen.
Vilken jävla pissinsats.
Ja, det var en riktig jävla skitinsats.
Fan alltså.
Nej, men,
vi kommer inte få ett bättre kvaltabellläge igen. Sanna mina ord.
Ja.
Fan alltså. Usch.
Nej, det är otroligt. Nej, men vad fan, det är klart vi blickar framåt. Det här blir skitkul. Du pratade om en tvärfet Champions League-studio. Ni kickade igång 19.30 såg jag här. Och det är väl inte bara Malmö-fokus här, misstänker jag.
Nej, herregud. Alltså, Manchester United, de sparkar igång kalaset redan 6:45. Borta mot Young Boys. Det är ju ett Manchester United som mår jävligt bra rent sportsligt efter Ronaldos comeback och nygamla debut mot Newcastle här i helgen. Men sen så är det givetvis Barcelona, Bayern München parallellt 21:00. Det är starten på hela säsongen, så det finns ju hur mycket som helst då. Grotta ner sig, så det ska bli jävligt kul. Men det har varit en lång dag av förberedelser idag. Vi har bucklan på besök. Det ska...
Mycket snack om den här bucklan som är på besök. Är det någon fake-buckla som ni har tagit in och så kallar ni den för den riktiga bucklan?
Alltså det ska vara den riktiga bucklan. Men jag varför är inte ju, den hos... Du känner ju mig. Jag är ju alltid en skeptiker. Jag är en cyniker.
Anledningen att jag säger det för att jag tänker ju att italienarna, fransmännen, tyskarna, engelsmännen... Ja, men topp 5-ligorna, spanjackerna är också där. De jävlarna. Och sänder för väldigt många fler miljoner, tänker jag, än vad ni gör. Men det kanske är någon på Telia som förvärvade rättigheten som har tunga kontakter.
Jag tänker liksom så här också, rent logiskt i mitt huvud, att om jag hade velat så hade jag kunnat ta den där bucklan ikväll och bara liksom kutat ut från Tegeludden, bränt ut till Vällingby och bäcknat den. Och den risken kan ju inte UEFA liksom ta. Ah, det måste varit en replika jag hade i min hand liksom. Men
var den repig och liksom, eller var den polerad? Eller? Har du några ledtrådar här?
Den kändes på många sätt ganska så äkta. Så att, jag får väl lita till mina överordnades ord om att det är den äkta bucklan. Och det är ju jävligt fett att den finns med oss här nu. Under första sändningen när Champions League byter hemmaplan och vi drar igång den här otroliga säsongen. Så att det ska bli jävligt roligt. 19.30 som sagt startar vi upp på Telia och C-more. Huvudfokus på Malmö, Juventus, men Barcelona, Bayern München parallellt och så vidare. Vi kanske återkommer till Bayern München. Jag tänker bara, innan vi liksom blickar framåt för mycket i det här avsnittet, så tänkte jag riva av ett svep. Jag vet att det är tisdag morgon när ni hör det här och helgen kanske känns avlägsen, men vad fan, veckans första tutto ska väl inledas med ett svep.
Ja, och jag har ju som sagt varit i Prag sen i fredags, och även om jag försöker se mycket fotboll på telefonen mellan tjejernas matcher och bärsen så att säga, va? Efter matcherna, ja. Men då missar man säkert en del detaljer. Så jag hoppas att det är matigt och saftigt.
Ja, och jag kan redan nu trygga alla som sitter och undrar, kommer det svepas från en flickturnering i Tjeckien? Nej.
Nej,
här skiter vi fullständigt Gustav, i att Bayerns 09 tog 9 av 9 där nere utanför Prag. Det är sekundärt här.
Ja, det får vara sekundärt. Jag började garva när jag sa bärsen där. För att det var roligt på morgonen när vi kom till första matchen. För övrigt så är det ingen bara vanlig turnering. Alltså, vi har mött Slavia Prag, Sparta Prag, bästa polska lagen som har slagit Juventus och Wolfsburg och så vidare. Så att det är några av Europas bästa lag som vi bara har liksom städat av där nere. Och det är många som har vunnit kupper. Du med, Gusten, med ditt Spånga-lag. Men det är inte många som har vunnit inbjudningsturneringar. Och det är framförallt inte många som har städat av inbjudningsturneringar. Det är viktigt bara att säga här när vi pratar om flickcuper. Sen så måste jag bara göra bara lilla reflektionen. När vi kommer till planen så har de ju givetvis öltält.
Ah, ja.
och det är bara vi som spelar. Det är liksom ingen A-lagsmatch efter eller någonting sådär, utan det är bara flicklagsturnering. Och då är det är något lokalt lag där som är med, som har toppat upp med äldre spelare och så vidare. Och deras föräldrar hade ju laddat upp till feke klockan 8:30 på morgonen och ställt upp med vin och det var sprit och det var bärs och så vad fan, du vet, här kommer vi från Sverige städade, ska kolla på våra tjejer och pratat om respekt för motståndare och fair play och så vidare. Där sitter de och krökar
och räknar mål.
Ja, Slovan Liberets tränare vill givetvis ta en liten spritare till lunchen och sådär och prata fotboll.
Runt den tjeckiska flickfotbollen pimplas det vin och räknas mål. Ja, det är fan ett som är säkert.
Ja, det är ett som är säkert. Men skit i det då, jag vill ha ett svep.
Nej, men vad fan, vi dundrar in i svepet genom att ta oss till östra Tyskland och Julian Nagelsmanns tidiga comeback i Leipzig. Han hade med sig Upamecano och lät även Marcel Sabitzer debutera. Klart att det bara kunde sluta på ett sätt. Det var show, det var uppvisning och en maktdemonstration som det var ett tag sedan jag bevittnade. Ska jag bara säga det? Ja, men jag gör väl det. Bayern fucking München, där har ni Gugges favoriter till att vinna Champions League. Mer då, hålet med dubbla strutar i en 7-måls fight mot kusarna, Wolfsburg med fjärde raka segern och fortsatt serieledning, och så tror jag faktiskt, Thomas, att du tyvärr får börja ställa dig in på att ditt kära Augsburg, renässansens jävla stolthet, har börjat fingra på en biljett ner i Schweite. Där förresten, Die Rotenhausen börjat med två segrar på de sex inledande omgångarna och det är redan 8 lag före i tabellen. Mein für Satans die große helvetischen Gasken open hau SV. Mot England där en viss portugis efter drygt 12 år var tillbaka på Old Trafford. Ryan Giggs satt på hedersläktaren och om det kan man ju säga en del. Men för att fokusera på det pur sportsliga så går det ju inte att blunda för att de röda jävlarna tog ett enormt kliv tillbaka mot den punkt där Ronaldo lämnade dem 2009. Spelarna tror på det nu. Publiken tror på det nu. Och det känns också som väldigt tydligt att även alla konkurrenter nu också tror på det. Manchester United är med i racet. På alla håll och kanter. Manchester City löste 3 pinnar mot ett Leicester som verkligen inte får det att stämma så här långt. Arsenal spräckte både mål och poängnollan mot Norwich. Chelsea och Lukaku slog ett tappert Aston Villa. Och Tottenham brakade rätt in i Patrick Vieiras nya Crystal Palace och tappade sina första poäng för säsongen. Efterlängtad seger för Wolves, början på en liten svacka för hysteriskt hypade West Ham och tredje raka torsken för trötta jävla Watford. Liverpool och Leeds skruvade upp fart och volym på max på Elland Road, men när allt var över var de 3 röda poängen sekundära. Supertalangen Harvey Elliots fot hängde åt fel håll i strumpan efter en duell med Pascal Struijk. Och nej, det var inte roligt att titta på. Road to recovery dundrade dock 18-åringen ut på Instagram innan någon ens hann säga rehab. Och det är bara att konstatera att allt går så sjukt snabbt nu för tiden. I Spanien var Real Madrid tillbaka hemma på Santiago Bernabeu, men det är klart att man sett pampigare nyinvigningar. Det låg ett blått plastskynke över nedre etage och allt kändes väldigt spanskt. Men det kanske man inte får säga i det här jävla landet längre. 5-2 på tavlan i alla fall. Benzema med hatten och Camavinga med strut i prämmen. Bordalas slaktar vidare med Valencia. Atleti med en pannbensvändning borta mot Espanyol. Och Real Sociedad med tredje raka segern utan att Alexander Isak gjorde mål den här gången heller. I Serie A så var en flätad Zlatan Ibrahimovic tillbaka och det med besked. Med ett par 3 nya kilo muskler och oknuten doja avgjorde svensken matchen mot Lazio. Och på slutsignal så fick Lucas Leiva fastna i ett nackgrepp och Maurizio Sarri tappa fattningen innan Zlatan lugnt vandrade av San Siros matta. Han känns liksom... Låt oss återkomma till det snart. Juventus med en hädisk insats igen och rättvis torsk mot Napoli trots att Chiellini var ganska nöjd. Inter tappade sina första poäng för säsongen borta mot Sampdoria och Roma fick in ett sent avgörande i en brutalt svängig match mot Sassuolo. José Mourinho fick fira 1000 matcher som huvudtränare med 3 poäng och serieledning. Vi noterar att Italiano fått fason på Fiorentina omgående och att Svaneprutten jinxade upp Udinese i tabelltoppen. Next up, men givetvis är det hans kära Napoli. Borta bra, men hemma bäst. Eller vad säger ni? En ruskigt spännande allsvensk toppstrid tajtade till sig ytterligare då Peking lyckades få med sig en pinne ner från Malmö samtidigt som Gnaget tappade poäng nere på Strandvallen i Blekinge. Lägg där till att Elfsborg vände och vann mot Häcken och att Diffen med en styrkedemonstration ställde dit skåpet på Tele 2 och tvålade till Bayern med 4-1. Enough was enough.
Jag var på väg när du pratade om spanjorer och vad man får säga i det här jävla landet och inte och skrika bara att spanjacken, han ska fan dö. Men så gjorde jag inte det. Utan jag fastnade istället vid att två stycken bjässar verkligen lite tillbaka. För när du pratade om Manchester United så kändes det, ja men så här, ja men de är tillbaka, slåss på alla fronter. Så jag kanske ska göra kopplingen tvärtom för att det blir bättre för våra lyssnare då. När jag såg Milan spela, när jag såg dem i tabelltoppen, summera lite vad som hände förra säsongen, vad som har hänt under Paolo Maldini, och sen när du pratade om Manchester United så kändes det som att ja, men det är två stycken riktiga bjässar som är tillbaka. Jag ser inte
det, känns
att de
som att
är,
det är 2007
de är där. Ja, men det i alla fall åt det hållet, och jag tror att vi kommer närma oss 2007 för de två klubbarna mer och mer de kommande säsongerna. Jag är helt övertygad om att båda kommer vara i toppen, såklart. Det är ett understatement. Men jag såg någon rubrik idag att ja, men klubbarna, dåliga besked för antagonisterna i Milans grupp, att de är tillbaka på allvar, att de visar att de visar styrkedemonstration efter styrkedemonstration. Och om man då tänker tillbaka på fjolårssäsongen där de var bra i inledningen på säsongen också, så om det är någon slags tecken på någonting med Pioli, så kommer de vara bra nu under några månader. Så att Milan tillbaka med Tonali som Andrea Pirlo, fått det där lilla extra, lilla ganska stora genombrottet i inledningen på säsongen tack vare att Frankesi var borta, och då fick han den här dåliga prestationen men ändå tålamod att fortsätta att spela på centralt mittfält, hittade in, satte den där frisparken, exakt samma som Andrea Pirlo en gång satte igår, smörpass fram till 2-0 Hockeyas, så han tillbaka. Men någonstans gör hela det här något röriga resonemanget som jag har för mig glad. Liksom, att på bojan maner vill jag omfamna det här att toppklubbar ska vara i toppen. Och att man har saknat lite Manchester United där. Man har definitivt saknat Milan där också då, måste man ju säga i samma mening. Ja, men det blev väl lite tydligt här när du la upp det som du la upp det i svepet.
Ja, men jag tycker att det som varit tillfälliga, med facit i hand så har det verkligen varit så, perioder av antingen då Manchester United borta i England eller Milan nere i Italien som har liksom mint och som svunna tider, och det har varit några veckor, några månader av serieledning eller tabelltoppshugg, och att man har gjort stora prestationer, och då kanske jag pratar Manchester United främst under José Mourinho eller Ole Gunnar Solskjaer, här och där i Champions League, man har slagit Juventus på bortaplan eller man har slagit ut PSG. Alltså det har ju varit några sådana stunder här och där, och man har kommit tvåa ett par gånger i Premier League och gjort det bra poäng och tabellmässigt, men det har ju hela tiden funnits den här känslan av att men det är inte vad det en gång var. Det här kommer inte hålla hela vägen. Så har det ju varit med Milan också. Man har vunnit något derby och man har vunnit mot Juventus och man har lett serien. Men det har ju hela tiden funnits en känsla av att tittar man på startelvan, tittar man på truppen, så känner man ju i hela kroppen att det här kommer givetvis inte gå hela vägen. Och det kanske inte jag känner nu heller när jag tittar på Milans lag och jämför man med 2007. Det som var Maldini, Seedorf, Pirlo, Rui Costa och Shevchenko, nu kanske han hade lämnat 2007, men du fattar vart jag vill komma. Det är idag fortfarande Calabria, Selemekers och Brahim Diaz. Det är väl klart att det är en jävla skillnad. Men Milan har ju över tid nu vuxit in i sin gamla kostym mer och mer. Den sitter inte skräddarsytt än, och det finns fortfarande bra jävla många lag både i Italien och inte minst utanför deras gränser som både kan mäta sig och slå dem på fingrarna. Men det är ju ett Milan som under Zlatan och som med de här spelarna, du pratar Tonali, det går väl att nämna andra spelare som har fått tid på sig att utvecklas på den här nivån och tagit steg och som nu kommer växla upp ytterligare. Det gör ju att Milan återigen för andra säsongen i rad så startar kanon. Nu har man Juventus till helgen, och visst, det är en Champions League-premiär mitt i veckan här nu som givetvis är en stor grej för Milan, och det är Liverpool på bortaplan och Zlatan är tillbaka, så det är väl klart att det är fullt fokus på den matchen. Men jag tror också att man känner ganska så liksom accelererat av att Juventus har fått den pissiga start de har fått på seriespelet, att när man nu möts till helgen så finns det en möjlighet för Milan att verkligen spänna musklerna gentemot Juventus.
Ja, men framförallt så tycker jag det känns som att det har skapats en miljö som är sund och en miljö som man vill vara i, en miljö som är utvecklande. Sen om att man inte har råd att köpa de bästa spelarna och inte kommer ha det de kommande 5 åren. Det spelar inte så jävla stor roll, tror jag, för Milan-supporterna.
Lite roll spelar det. Ja, det får vi väl ändå anta.
Jo, jag vet. Men jag tror att spelare som Giroud ändå gör skillnad för dem. Alltså Milan-supporterna kan omfamna Giroud och se honom som en fransk landslagsspelare som är en av de absolut bästa niorna. Och framförallt så gör ju Zlatan Ibrahimovic skillnad. Alltså så länge han finns i det där laget, så länge han petar in mål, du ville säga någonting om honom. Mm. Men så länge han gör det, då är ju han precis som Mourinho är tripletevinnare från 2010 i Italien, så är ju Zlatan Ibrahimovic alltid den största för dem. De gör ingen skillnad på att han är 39 bast. Utan det är Zlatan framme i anfall. De har också en världsstjärna som kan vinna matcher i Champions League. Det räcker för nu för Milan. Men det viktiga här är ju miljön som har skapats, med en miljö som man vill till och som är lockande ändå för spelare som gör att Milan kan fortsätta ta kliv. Mm. Men du tyckte han såg tung och seg och orörlig ut, eller?
Verkligen inte, tvärtom. Utan det jag ville komma till, det var att Zlatan ser ut att ha lagt på sig 5 kilo muskler den här sommaren. Och så mycket vet jag om Zlatan Ibrahimovic att om Zlatan efter 4-5 månader dyker upp med 5 nya kilo muskler, då är det hans plan. Då är det menat. Det är ingen jävla liksom...
Jag listar ut där. Det är ingen rocket science, Gustav. Jag har sagt det här i podden redan tidigare också. Zlatan vill vara världens bästa spelare på något sätt ute på fotbollsplanen. Ja. På något sätt så vill han vara bäst. Och hur kan han bli bäst? Jo, han blir bäst felvänd. Han blir bäst i straffområdet. Ja. Hur kan han bli ännu bättre felvänd? Hur kan han bli ännu bättre i straffområdet när bollar kommer in? Ja, okej. Okay. K2 är lagd åt sidan. Han är uppkäkad. Okej, nu kommer Van Dijk. Nu kommer några av de absolut största spelarna då, som man ska
kampas med i Champions League. Du vet vilka han har emot
sig i höst. Men du kan väl recappa vilka.
Ja, men du har ju då Van Dijk i Liverpool. Ja. Du har i Atletico Madrid Jimenez, Savic.
Ja, Savic käkar ju upp till frukost.
Och så i Porto har du Pepe. Ja. Vad är det för match i matchen då?
Ja, men där har du 5 kilo muskler för att käka upp mittbackar i Champions League. Det är bara det handlar om. Han kommer vinna varje duell.
Ja, och det var det jag skulle komma till, och det var det jag nämnde lite kort då i svepet. Att, alltså, när Zlatan dyker upp så här, han skickade ju även ut en bild på sig själv i Bar Uber i lördags. Alltså det är en tydlig visuell skillnad på muskelmassan som han har lagt sig till med. Och det finns absolut inget som helst liksom omedvetet eller ogenomtänkt i det. Utan här finns det en plan. Jag tror att han har insett att ska jag, som du är inne på, göra skillnad, då måste jag vara som absolut bäst i världen på vissa delar av spelet. Då får vi kanske skippa de här löpningarna ut mot ytterzon. Vi får nog skippa och ta de tunga tomma löpen neråt till försvarsspelet. Vi ska hålla oss centralt, vi ska vara på plats in i boxen, vi ska kunna stå stilla och buffla undan, vi ska kunna trycka till i fart. Det ska vara sån jävla powerhouse-förning av Zlatan runt de där straffområdena att det var liksom Det var häftigt att se honom hoppa in igår och med den fysiska uppenbarelsen i kombination med det jag läste honom säga för några dagar sedan. Jag vet inte om du såg den intervjun också. Den plockades väl upp starkt i Italien. Men där han då resonerade om vem som är bäst i världen. Och han sa, alltså till skillnad från och i kontrast till allt det här jävla trötta snacket om lejon hit och att det ska vara omvänd ordning. Och jag ville bara liksom skrika rakt ut igår när Milans officiella Twitterkonto skickade ut "Welcome back San Siro". Alltså så, du vet, de ska spela med i Zlatans lingo att vända på allting så att det inte är welcome back Zlatan utan det är San Siro som är välkommen tillbaks till Zlatans värld. Jag ville bara säga, fan det räcker nu.
Du träffar ju sällan rätt alltså.
Nej, det är bara så dåligt.
Fan vad jag läste här om dagen. Ah, skitsamma.
I det bruset i alla fall så tyckte jag att det stack ut i den här intervjun med Zlatan där han säger, han kändes verkligen uppriktig när han sa för mig, alltså så här. Det kvittar om jag vinner Ballon d'Or eller om jag kommer femma eller tio eller om jag ens nämns i diskussionen. Det är inte viktigt för mig. Jag tycker att jag är bäst i världen. Jag ser på mig själv som bäst i världen. Och jag kände bara när jag läste det så här. Alltså han tycker det. Han känner sig som bäst i världen. Han vill visa alla som tittar på, alla som möter honom, alla som spelar med honom, men kanske framförallt sig själv, att jag är bäst i världen.
Och nu kanske några som lyssnar tycker att vi är väldigt Zlatan-pro här. Ja, då ska jag göra er besvikna. För jag ska också hylla målet han gör. Alltså det är ett mål, det är ju Rebic mål. Det är en jävla macka och så vidare. Men du ser ju också hur han tajmar den löpningen.
Jag ser framförallt att han avbryter att knyta skon för att han fattar direkt vad det är för läge ute vid kanten.
Dels, ja, men det gör han och det är alla sätt. Och han slår in den där med som Svaneman ropar, öppna skosnören. Men han springer och kollar på vad Rebic håller på med. Så innan han tar de där 4-5 snabba stegen in, som ändå inte osade att det här är en 39-åring som inte kan ta några rappa kliv. Skitsamma, han är rätt vänd och på väg in så att man ska inte dra några växlar om han steg på det. Men det är en sån jävla timing i att löpa in där för att inte bli offside och för att få bollen på höger fot. Rebic gör det skitbra, framspelningen till honom är jättebra. Men han berättar för backarna att jag kommer vilja ha den här snett inåt bakåt. Så backarna håller. Så precis när han börjar göra överstegsfinten, då tar han 4 steg in. Och så får han den på foten. Så, nu har jag hyllat även ett mål i öppen kasse. Så kan alla som tycker att den här Zlatan-utläggningen av dig och mig bli ännu surare.
Ja, nej, men det får de tycka vad de vill om. Jag ser ett Milan med ytterligare något kliv tillbaka mot fornstora dagar. Jag ser en Zlatan som har biffat upp sig inför den här Champions League-hösten som börjar redan på onsdag då, mot Van Dijk. Jag gläds åt det. Jag tycker att det är härligt. Det får gärna vara 2007 igen.
Milan är inte byggt för att gå till en semifinal i Champions League. Men jag tror att de kommer göra livet surt i alla fall för några lag i den här rundan under den här hösten, för jag tror att man kommer vara jävligt bra i ett par tre månader minst i alla fall, och att toppspelarna visar tidig höstform, det är också ofta ett ganska bra tecken när man går in i ett Champions League-gruppspel, så att vi får se. Vi är denna vecka sponsrade av K-Rauta. Och nu, hörni, det är väl dags. Är det inte det? Det är höst. Det är lite ruggigt ute. Det börjar bli kallt. Ja, men då börjar man tänka i renoveringstankar. Och i och med att det är golv- och färgveckor så är det alldeles perfekt att ta tillvara på detta. Det finns en massa härliga erbjudanden borta på korauta.se eller om man nu hellre vill gå till ett byggvaruhus. Använd också projektplaneringen för att få hjälp med höstens kommande renoveringar. Det är inte alltid så att man kan göra saker själv. Kolla på mig. Tummen mitt i hand. Men det har definitivt inte Coreoutas projektplanerare. Glöm inte bort Click & Collect för er som inte vill lämna bilen. Surfa in på coreouta.se. Klicka in det ni vill ha, pynta och sen så åker ni bara till ett Coreouta varuhus. Välj ett nära er. Förslagsvis det närmsta. Och sen så kommer de och bara skickar in det i bagageluckan, va. Coreouta har tänkt på allt. Framförallt just nu så tänker de på golv och färg. För det är de veckorna. Vi säger kitos Coreouta. Vi är sponsrade av energidryckernas energidryck, nämligen Celsius, som står för Better for You Energy. Det är unika produkter som levererar stora mängder energi. Ja, det kan jag verkligen skriva under på. Med beprövade ytterligare hälsofördelar. Lyssna bara på det här. Grönt teextrakt, ingefära, 7 olika vitaminer, guarana, kromklorid, koffein. Celsius innehåller en vitaminblandning som bidrar till minskning av trötthet och utmattning samt bidrar till immunsystemets och nervsystemets normala funktion. Jag dricker Celsius som ett komplement till min annars mycket nyttiga och hälsosamma livsstil, hörni. Vill man ha energi, orka igenom hela dagen, det är jobb, det är möten. Jag som har barn och ska skjutsa, hämta, lämna till fotbollsplaner. Jag kan faktiskt inte leva utan Celsius. Framförallt så börjar jag alltid dagen. Numera faktiskt med en frozen berry. Vi får väl se här under hösten om det kanske också blir så att jag kombinerar den med deras cola eller varför inte deras citrussmak. Det finns flera nya smaker. Ni som har druckit Celsius tidigare kommer kanske inte känna igen burken, men ni kommer bli imponerade när ni ser den. Det är nämligen en ny design. Den känns fräsch. Burken alltså. Ja, men känns lika fräsch som smaken faktiskt. Gör som mig. Börja dagen med en Celsius. Byt ut den mot morgonkaffen till exempel. Jag lovar, ni kommer få en bättre känsla i kroppen. Det får jag i alla fall. Vi säger varmt välkomna återigen då. Nu har ni varit med någon vecka. Men till Toto Balutto Celsius alltså. Energidryckernas energidryck med en massa hälsosamma aspekter. Ciao, Celsius.
Vi kan väl fortsätta då på 2007-spåret och ta oss till Manchester ytterligare en gång. Jag vet inte hur mycket du såg av Manchester Uniteds match mot Newcastle och inramningen och allt vad som blev.
Nej, men jag lyckades faktiskt hänga med i just den matchen och jag såg fram emot det. Jag vet inte vad det är, men jag vill se mycket Manchester United. Och det kan jag inte säga att jag kände under ens Alex Fergusons tid. Men just nu så är jag intresserad av att kolla på Manchester United. De gör mig glada på något sätt.
Ja, men, jag skulle bara vilja börja med att dela ut en schnitzel till Viasat. Nämnt hur de liksom hanterade hela Ronaldo-situationen. Jag tyckte både Bojan och man från redaktionellt håll lyckades vara väldigt tydliga med men det vi pratade om för någon vecka sedan, att det måste kunna gå att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Man måste kunna känna vissa saker å ena sidan, tänka och känna andra saker å andra sidan. Det var jättemånga som vände sig emot Viasat för hur de behandlade det här och menade på att han är inte dömd hit och till dess så måste någon anses vara oskyldig. Ja, fast det som är konkret och ett faktum är ju att han är anklagad för det här. Det är ju att det finns en nyöppnad utredning. Det är att han har betalat en kvinna ganska många miljoner kronor för hennes tystnad. Alltså, det finns ju så pass mycket konkret och klarlagt som man kan redogöra för som gör det relevant att faktiskt göra det.
Jag har helt missat det har jag missat i Tjeckien, att det ens har pratats om det. Men jag är med på det.
Ja, så att det vill jag dela ut en schnitzel till då, en gulasch till alla som inte förstår det. Och att det är viktigt att lyfta det här, och att är det någon gång man ska göra det, för det var ju väldigt många Manchester United-supporter som var inne på, hur fan kan ni välja att ta det här 10 minuter innan han ska göra comeback på Old Trafford? Men vad fan, när ska man ta det då? Innan Everton Burnley ikväll? Alltså det är liksom, nej, då har man inte riktigt fattat vad en publicistisk liksom rimlighet och ett journalistiskt ansvar handlar om. Så det tyckte jag var väldigt bra. Men om vi nu lägger det åt sidan för nu och fokuserar på det sportsliga, så tycker jag verkligen att det var som jag skrev i svepet. Alltså det var ju ett Manchester United som klev ut på den här arenan med så jävla hög tuppkam, ny luft i lungorna och en tro på att nu är vi redan ett eller ett par steg tillbaka mot där han lämnade oss sist för 12 år sedan. Och visst, det var lite trevande första 45 och det var lite flax med någon målvaktsretur som ledde fram till 1-0. Och, men det var väl inte klang och jubel i 93 minuter. Men när det väl lossnade, när målen väl kom, när segern bärgades, så tror jag verkligen att spelare, ledare, supportrar, konkurrenter, alla andra kände att Manchester United är bara några dagar, några minuter senare någon helt annanstans som klubb.
Nej, men det är bara hålla med. Alltså det är som att de har saknat en pusselbit hela tiden. De har värvat och det har liksom gjorts nysatsningar. Man har sökt med den ena storspelaren efter den andra. Är det här den sista pusselbiten? Men nog fan är Ronaldo just den sista pusselbiten som saknades i Manchester United. Den mästare som får dem att lyfta. Och får framförallt lagkamraterna att lyfta runt om och att tro på... att tro på det så pass mycket som man kan nå till titlarna. Det behövdes en av de största i det där laget, tror jag.
Nej, men och det är ju bara att kolla på vad liksom den här dominoeffekten av värvningarna i år har lett till. För det jag tror att jag var inne på i mitt resonemang kring Manchester United och Milan kontra hur det en gång var, det var ju det här att det finns korta små stunder av topprestationer och bra tabellplaceringar och bra positioneringar i Europa-gruppspel och så vidare. Men att när man tittar och synar truppen i sömmarna så finns det över tid inte någonting som talar för att det ska hålla. Alltså det som bara för 2 år sedan var Igalo som skulle varva och luftas uppe på topp, och det som har varit Mata och Pereira och Daniel James och den tidigare Jesse Lingard, det är ju nu alltså nu är Cavani anfallaren du slänger in för att avlasta. Nu är kanske Marcus Rashford.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
En spelare du skickar in för att avlasta. Nu är Victor Nilsson Lindelöf mittbacken du slänger in för att avlasta. Det är inte Tuan Sebe eller Phil Jones. Eller...
Det är väl det här, alltså, fan, det ska ta tid att komma tillbaka efter en sån superera som Manchester United hade. Och där skulle man ju faktiskt kunna lägga in Milan också, om vi ska fortsätta jämföra klubbarna. Att ja, men det tar inte ett år, det tar inte två år, det tar inte tre år. Kanske är det någonting som skrämmer Barcelona-supportrarna här nu. Att om man nu hamnar med Luke de Jong på topp och Braithwaite och så vidare. Visst, det finns några av världens bästa på positionen även i Barcelona fortfarande. Så kan man ju blicka tillbaka och kolla på Manchester United och se att det har funnits några av världens bästa på sina positioner även i dåliga upplagor av Manchester United de senaste 10 åren.
Mm.
Men de får inte upp helheten. Och jag tror också att det där är farligt, alltså när du har stora stjärnor i ett lag som kanske har jätteviktiga roller i sina landslag och så kommer in dåliga, för dåliga spelare runt om. Kanske unga spelare som man tror på liksom i framtiden, men harmonin är inte där för att få ihop lagbygget. Då tror jag snarare liksom att man skapar en miljö i truppen som är ohälsosam både för de unga spelarna som ska ta kliv och som ska lära sig av de äldre och för de äldre. Så att, det är väl där de har behövt tid, Manchester United, för att hitta spelare till alla positioner. Och jag menar så här, nu kan Greenwood komma in i det här laget som den unga spelaren, men ha Pogba, ha Bruno Fernandes, ha Cristiano Ronaldo, Varane och så vidare. Ja, men fan, Maguire är ändå nyckelspelare i engelska landslaget som gick till EM-final för några månader sedan. Alltså, Greenwood, det finns ett, det är inte så många andra Greenwood där. Ja, det är Wan-Bissaka visserligen, men i övrigt så är det i stort sett ett lag av mästare. Så att, alltså att hitta den rätta balansen. Här går det inte att jämföra dem med Milan. Men de håller på, de ligger någon annanstans i sin rehab för att komma tillbaka och bli grande Milan igen.
Men det är väl det som egentligen alltid har varit ett jävla tvärsnitt i vad som särskiljer mästare och vinnare från de som inte når hela vägen. Det är ju inte de 2, 3, 4 främsta spelarna, största spelarna som kanske är att mäta med de allra bästa i världen på sina respektive positioner, utan det som är över en säsong eller över längre tid, det som gör skillnaden mellan laget som faktiskt vinner en 38 omgångar lång serie eller en turnering som spänner över 8-9 månader, det är lagen som har de bästa gubbe 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alltså det är, vad finns på bänken? Hur bra är egentligen startelvans sämsta spelare? Alltså det finns ju en klassisk sägning om att, ja, men en kedja är aldrig starkare än dess svagaste länk, och lite så är det ju. Kolla bara på landslagsfotbollen. Sverige tror jag inte har haft det jobbigt och slitigt för att vi har haft för dåliga 4, 5, 6 bästa spelare, utan det är ju våra spelare 7-15, det är de som inte är i närheten av alldeles för många länders spelare 7-15.
Även om det är såklart det är stor skillnad på klubbfotboll och landslagsfotboll, för att det är
mästerskap
kan du kliva in i och ha 9-10 spelare som presterar, ja, antingen max eller överpresterar lite grann.
Absolut, och det är det jag menar när det kommer till Manchester United, att jag tror inte att Cristiano Ronaldo är den största anledningen till att vi nog kommer få se Manchester United på ett annat sätt hävda sig i toppen av både Premier League och göra sig ett starkt namn i Champions League, utan jag tror snarare att det tydligaste tecknet på att Manchester United är på en god väg tillbaka mot där man en gång var är att idag heter gubbe 8-13 någonting helt annat än vad de gjorde för 3-4 år sedan.
Ja, exakt, och det där måste ju även kunna få ta tid i en klubb som Manchester United. Alltså innan du hittar tillbaka dit, eller innan du hittar dit, oavsett hur mycket pengar du har, så måste det uppenbarligen få ta tid. Det är väldigt få klubbar som hittar tillbaka snabbt i alla fall. Efter den svackan ändå som Manchester United hade, efter den storhetstiden som man hade. Men jag tror att det där har man nog Där finns ett problem också i självbilden. Att man kanske tycker att man är bättre än vad man tror bara för att man är Manchester United. Och alltså hela vägen från ledning ner till spelare. Innan man börjar ta det på riktigt allvar så att säga, då kan det gå tid och då kan man bli passerad också. Du sa här tidigare att det går så jävla fort. Och man blir varse om att det går så jävla fort också. Det finns ju ingenting som snurrar så snabbt som fotbollsvärlden. Pang, pang, pang så sitter de bästa spelarna i andra lag. Och en säsong senare så har det gått från att vara en av de mest attraktiva klubbar att spela i till att vara kanske 12:e mest attraktiva klubb. Och då kan det gå ut för därifrån också sen. Och så börjar man ifrågasätta alltihopa och sen så ska det göra stålbad och personer ska bytas ut eller att man behåller personer som kanske har blivit för gamla i organisationen som är fel att ha kvar, men man vågar inte ta någon beslut för man har sett att de har gjort bra saker tidigare och så snurrar allting ner i spiralen och så går det åt helvete.
Eller också som man har sett här på ganska många håll och kanter, klubbar som har blivit fartblinda rent ekonomiskt och trott att sötebrödsdagen bara ska rulla på.
Ja, men att man kan värva sig ur också.
Och sen så kraschar man in i bergväggen men man vägrar inse det. Och sen så låter man det gå ett halvår eller ett år eller ett och ett halvt år för länge och vips så sitter man med skulder som tar kanske 5, 7, 8 år att sanera både ekonomiskt och sportsligt.
Nej, absolut. Men jag blir lite, när vi har den här diskussionen så blir man lite orolig då för vad som ska hända med Barcelona. Jag vet att det finns en plan och att man ska komma tillbaka. Men just för att det går snabbt och att de här positionerna är den absoluta toppen för att få de absolut bästa spelarna. Den kan man tappa på en eller två säsonger och sen vill det till att man tar precis alla rätt beslut också. Men så börjar man ta några fel beslut, man börjar få lite panik, man värvar fel typ av spelare. Det kanske inte lirar riktigt mellan tränare, sportchef, ledning. Och så snurrar det neråt ytterligare. Det finns i alla fall det finns en risk att Barcelona hamnar där. Ja, men du har hamnat på Barcelona, men nu hamnar vi där.
Nej, och vi kan väl stanna där för att på samma sätt som man brakade ur Champions League i våras på Camp Nou mot PSG när Mbappé sprang igenom och slet sönder dem och gjorde hattrick och verkligen visade att PSG har lämnat Barcelona bakom sig, så är ju känslan att om det vill sig riktigt illa för Barca ikväll så kan ju Bayern München stå för en sån här skoningslös insats som gör att Barsas reality check kan bli riktigt smärtsam. För att även fast Messi har lämnat och det ekonomiska är vad det är och det verkar onekligen vara en ganska lång och jobbig väg tillbaka till att Barcelona ska må bra igen och kanske vara med och tävla om Champions League-bucklan, så har de ju sportsligt i alla fall inte den här säsongen inlett på något katastrofalt sätt överhuvudtaget. Man har sina 7 poäng i La Liga och man har ju, som du är inne på, fortfarande ganska många riktigt, riktigt bra spelare på en hel del positioner. Man har en yngre generation som säkert kommer må jättebra av att få så pass mycket speltid och ansvar man kommer få den här säsongen och så vidare och så vidare. Memphis Depay längst fram har ju inlett kanon och så vidare. Men att möta Bayern ikväll det kan också slå fel. Alltså minns bara förra sommaren när Bayern vägrade liksom skona Barça och de bara tryckte på och det slutade inte förrän det stod 8-2 på resultattavlan. Nej. Alltså så som Bayern såg ut i förrgår mot Leipzig. Alltså det är potentiellt så att liksom snytingen Barça kan åka på kan ju också bli det här som får en vind att vända
totalt. Men sen är det ju sådär för Barcelona att man har 7 poäng och det är ingen katastrof i ligan än så länge. Alltså det betyder ju absolut ingenting i en Barcelona-kontext, i historisk eller nutid eller någon gång överhuvudtaget. Alltså 7 poäng i ligan, det är en axelryckning. Barcelona räknar titlar. Alltså allt som inte är titlar, det är skräp. Så jag menar bara
men hade Barcelona börjat som Juventus med en poäng på tre matcher.
Det är klart det hade kunnat varit värre. Självklart.
Ja, så hade ju liksom då hade ju spanjackerna stått med högafflarna utanför kampen.
Men det gör de ju efter Bayern München eller i november om det går åt helvete i alla fall ju. Så att jag menar bara att inledningen betyder ingenting.
Jag blev i alla fall oerhört imponerad av Bayern München i lördags. Det var en... Jag satt och snackade lite om det här med Vicky Blomé idag. Att det känns som att Julian Nagelsmann...
Ni två kanske kan göra en podd då? Verkar ju snacka så jävla mycket hela tiden. Va? Ja, men gör en jävla podd ni då! Helvete, det är bara snacka så alltihopa.
Kanske du ska starta en hockeypodd eller något.
Och Mellberg och... Ja, då kanske jag ska starta en hockeypodd, ja. Lägger ner Toto alltså.
Ja.
Ja, gör hockey istället.
Nej, men det vi pratade om i alla fall och som du gärna får ge din syn på är ju Julian Nagelsmans intåg i Bayern och vad jag då sa till Vicky tror att det kommer betyda för Bayern München. För att jag tror att Julian Nagelsmann själv känner att nu jävlar är det dags för mig att infria allt det snack och alla de förväntningar som har varit på mig i ganska många år sen han kom fram i Hoffenheim och var the next big thing och var liksom den tyska fotbollens framtid. Vad uträttade han egentligen med Leipzig? Mm. Alltså, nu har han fått nycklarna till stan, han har plockat med sig Upamecano och Sabitzer, han har försvagat laget som kom tvåa, Bundesliga-titeln ska de vinna hur de än gör. Men det är ju i Champions League han verkligen kan hävda sig och visa att han är the real deal. Och med det laget han sitter inne på just nu och sättet de spelade mot Leipzig här i lördags. Alltså jag tror att det kan bli en... Att det finns en ambition från Nagelsmann och Bayerns håll imorgon att verkligen visa vilken nivå de håller för laget.
Jo, men det händer ju också med en ny ung hungrig coach. Att det finns ju inget så här spara på krutet här för Nagelsmann. Utan han kommer ju elda igång det här. Och han kommer liksom inte energispara här och vara bäst i april. Utan alltså den här inledningen är ju beviset på att han är extremt hungrig att prestera redan från start. Toto Blott är denna vecka sponsrade av Max Burgers. Hörrni, ni vet George Costanza, vår loser-favorit i Seinfeld, va? Som Gugga alltid tjatar om, inte minst. En av hans mest klassiska repliker, hur lyder den? World's colliding. Ja, nu är säkert Gugge bättre på att härma honom. Hur som helst så är det i George fall någonting uteslutande negativt eftersom hans sociala världsdelar håller på att krocka och rasera hans verklighet. Men tänk nu att Max Burgers nya Korean barbecue också är world's colliding, men på ett helt omvänt, uteslutande positivt sätt. Tänk er svenskt kött mellan färskt bröd som möter majonnäs, saltgurka, friterade lökringar, färsk koriander och Korean barbecue-sås. Men sick! Seuls bakgator, baobans och koreanska aromer. Men ni hör ju själva. Korean barbecue finns just nu på menyn och alla Max-restauranger. Lätt att beställa via appen och givetvis tillgänglig även med de gröna alternativen halloumi och plant beef. Kom ihåg, world's colliding, fast på ett bra sätt. Vi säger stort tack till Max för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Hörrni, vi är denna vecka sponsrade av Zcooly. Har ni inte hört talas om det här tidigare? För de har varit med oss under våren. Så ska jag berätta för er att Zcooly, det är en app. Och i den appen så finns en värld av lärande spel med fokus på matematik för barn mellan 5 och 12 år. Det är alltså över 300 spelövningar. Jag gör det här med Alba framförallt. Ska börja strax med Florence, min yngsta dotter också. Det som är så fint här är att Zcooly, det är dels då de här roliga spelen, appspelen som de redan spelar. Så att det är kul för dem. Men det är också lärande. Och då kan man ju sammanfatta det i meningsfull skärmtid.
Det är en app som funkar på alla enheter. Den är fri från reklam och köp i appen. Och det viktigaste av allt, man tänker, ja, men vad är det för typ av övningar i matematik då? Jo, det är övningar som är framtagna av erfarna pedagoger. Så få koll på vad ditt barn håller på med på paddan och faktiskt också vad mer om. Så lär du dig något och du vet i alla fall vad ditt barn sysslar med. Hörrni, just nu har Skooli ett riktigt bra erbjudande. Nya kunder kan prova gratis tills vidare med koden TOTOBALUTTO. Surfa in på skooli.se/TOTOBALUTTO för att registrera sig. Och jag bokstaverar, Skooli stavas Z-C-O-O-L-Y. Skooli.se/TOTOBALUTTO. Vi säger stort tack till Skooli som är med i TOTOBALUTTO.
Ja, på tal om rublarna, Gusten, så finns alla rublar samlade. Man kan ju såklart gå in på våra sociala medier. Vi lägger ut det på Twitter också. Det handlar såklart om 32 specialspel inför Champions League. Ett per lag som vi har tagit ut. Jag vill också hylla och framförallt lyfta våran CL-totoliga i resultattipset med 5000 spänn i presentkort. Så man går in på resultattipset.se, man reggar sig gratis och sen kan man skapa ligor med sina polare och ha interna tävlingar. Men man kan också bara klicka i och gå med i CL Toto. Kostar ingenting. Man tippar alla resultat i Champions League omgång för omgång. Man kan ändra fram till matchstart.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Och så, ja, man kan ju vinna 5K i presentkort. Men det handlar ju om ära och berömmelse också, eller hur, Gusten? Det handlar väl allt om.
Verkligen.
Man får inte glömma att spela ansvarsfullt och du måste vara över 18 år för att spela. Behöver du hjälp, då finns stödlinjen.se.
Vi har ju ägnat 8 timmar senaste veckan åt att prata upp den stundande Champions League-säsongen. Så att om ni inte har lyssnat på våra Tutski Balutski-avsnitt så gör gärna det. Det finns rublar också på varje lag att rygga om man vill innan första matcherna sparkas igång. Men kort bara, med tanke på vad Juventus sysslar med den här säsongsinledningen och allt som skett i den truppen med tränarskifte, Ronaldo out och en hel del strul och skavanker. Vad tror du Malmö har för möjligheter att ikväll ge dem en match?
Nej, men jag såg att du hade en liten Twitter-diskussion med Astrid Ajdarvic och att du är inne på att man kan inte blunda för hur jävla dåligt det ser ut. Sen att Juventus har liksom en målsättning att se ut på ett visst sätt, det spelar ju inte speciellt stor roll om det är så att man underpresterar, man ser så dåliga ut som man faktiskt gör i ligaspelet. Det är väl det du är lite inne på, eller hur?
Ja, eller jag tror att jag och många andra nog tänker att i en relativ Champions League-verklighet så tror jag inte att Malmö kan få så mycket bättre läge att möta Juventus.
Nej.
Och med det sagt säger ju inte jag att Malmö ska slå Juventus och bara ställa ut skorna och ta 3 pinnar. Nej. Utan jag syftar ju till alla omständigheter i Juventus-läget.
Absolut, och jag vill bara säga att jag håller med dig där. Jag kunde inte hålla med dig mer, Gusten. Och det är ju tråkigt när vi sitter här och poddar och håller med varandra. Alltså så dåligt som det ser ut för Juventus just nu. Alltså så många... Det är inte bara så att anfallsspelet inte funkar eller att försvarsspelet ser lite rörigt ut för att man har värvat någonting eller att Max Allegris taktik inte verkar ha landat i den här spelartruppen med de här individerna. på bästa sätt. Utan det är så många delar i Max Allegris Juventus anno 2021 som inte lirar. Och det är väl där man ser Malmös chanser.
Ja, och kanske framförallt, och det skulle jag nog vilja påstå är den stora anledningen till att jag tycker som jag tycker och känner som jag känner och resonerar som jag resonerar, det är ju att Juventus med en poäng de tre inledande omgångarna mot Romas 9, mot Milans 9, mot Napolis 9, mot Inters 7 har Milan till helgen. Mm. Alltså för Juventus del så finns det ju inget annat den här veckan än att man måste slå Milan.
Jag tror att man måste vinna alla matcher. Alltså jag såg Max Allegris presskonferens precis innan vi tryckte på räck här. Alltså han är väldigt tydlig med att det är ett jävla fokus inför matchen imorgon. Men du ska addera en sak till det här också. Att det inte ser speciellt bra ut. Ja, men då vill man ha sina nyckelspelare startklara, hungriga, bästa elvan på plan i alla fall. Nu har man Fede Chiesa ute och kommer inte spela. Det råder lite tveksamheter kring vilka som är de offensiva nyckelspelarna i Max Allegris Juve.
Mm.
Ja, men då måste du i alla fall ha med Federico Chiesa, för han är ju den viktigaste spelaren. Eller hur?
Absolut. Plus ja. Att man såklart ska väga in att är det något lag som vet att Champions League-säsongen inte definieras av de tre första gruppspelsomgångarna så är det ju Juventus. Mm. Hur många gånger har inte de bara liksom ryckt på axlarna och fått med sig ett kryss mot belgiskt eller grekiskt eller bulgariskt eller ukrainskt eller ryskt motstånd i inledningen av ett gruppspel. Och sen, när det väl gäller, när man väl måste slå ett lag för att gå vidare, ja men då lägger de i den växeln.
Ja, men bryt ner matchen till 1-1 i 72 minuten. Malmö får en hörna, nickar ribban. Alltså den typen av matchbild. Då är ju Juventus nöjda med ett kryss.
Ja.
Då kommer inte mata på framåt på samma sätt när man saknar självförtroende och det hackar väldigt mycket i lagmaskineriet, i spelare som känner att de kanske inte riktigt har hittat in rätt i Max Allegris spelsätt. Jag menar så här, Då kan det mycket väl vara så att Juventus sista 10 minuterna spelar av den här matchen.
Jag tror så här, att när Juventus spelar in sin 11:e poäng i det här gruppspelet någon gång i slutet av november och säkrar avancemanget, då är det inte så många som sätter upp på Allegris minuskonto att det bara blev en pinne i Malmö i mitten på september. Alltså där snackar vi, alltså, precis på samma sätt som du menar att ja, men Barsas säsonger definieras av titlar, 7 poäng i La Liga, ja, det är väl skitsamma. Vi får väl se i maj vad det var värt.
Mm.
På samma sätt så är det med Juventus. Den här gruppen, det finns ett godkänt betyg och det är att gå vidare. Och det finns ett fiaskobetyg och det är att missa avancemang.
Sen ska du säga att de förlorar mot Empoli på hemmaplan med 1-0. Alltså möter Malmö Empoli så är Malmö oddsfavoriter.
Med allt detta sagt så är det väl givetvis så att Juventus är rättmätiga dunderfavoriter även borta mot Malmö. Och spelare för spelare på pappret så är det klart att det är en enorm klassskillnad. Men det ska bli jävligt kul att följa den här matchen.
Det ska bli sjukt kul. Jag ska bara säga det att Juventus står i 1,50 ungefär, va, bort hos Betsson att vinna. Så att det är klart att ett kryss eller en Malmö-seger vore en stor jävla skräll. Allting annat är liksom bullshit. Men däremot så måste vi analysera matchen utifrån de förutsättningar som är. Hade Juventus kommit in i den här matchen, Max Allegri tillbaka, Dybala smält in 4 pytsar, Kulusevski ser bra ut och Chiesa är spelklar. Ja, men det är klart att då hade de stått ännu lägre. Så att alltså, det är inte så att man greppar efter halmstrån, utan och att vi på något sätt här liksom tar ett Malmö-parti, utan det handlar ju om att det faktiskt det kunde inte varit bättre läge att möta Juventus än vad det är nu.
Nu, alla djurgårdare, nu blir det ändå lite derbysnack innan vi stänger ner avsnittet för den här gången, för att det var ett lätt hittat Djurgården som tvålade till Bayern igår på Tele2 med 4-1 och äntligen fick skrika ur sig den här derbyfrustrationen som har byggts upp under en enormt lång tid. Jag vet att alla AIK-are sitter här runt huvudstan och känner att jo, men gnaget har de inte slagit på över ett decennium, och vilka är Bayern jämfört med det riktiga Stockholmsderbyt? Jag tror att för Djurgårdens skull, visst, det kanske hade smält några procent högre att slå AIK, men att få slå Bayern i det här läget efter den dipp man hade post den där 4-1-torsken mot Gnaget med kryss hemma mot Mjällby och torsk mot Sirius och landslagsuppehåll på det och en säsong som höll på att glida dem ur händerna. Att då få studsa tillbaka, vända och vinna och göra det på ett sånt här defilerande sätt. Magnus Eriksson får vara den här lagkaptenen som kliver fram och verkligen här för både spelarna och publiken. Det var en ny svängning och krängning i den allsvenska toppstriden i och med det här resultatet. Bayerns säsong dör väl lite i och med den här torsken. Det känns som att det är dels lite för många poäng upp, men kanske framförallt lite för många lag upp för att man ska känna att Bayern har med guldstriden att göra. Det som dock ska sägas här nu efter 18 fullspelade omgångar, det är att Malmö ligger fyra.
Ja, jag ska bara säga en sak. Det var lite mysigt då som AIK att jag hade en i Bayerns styrelse i min närhet under den här matchen. Och några andra bajare. Och som var jag någon lagare också, såklart också. Det var lite mysigt nere i Prag.
Ja, det var alltså bara kort från Bayernhåll, så var det ju det var en beklämmande svag insats. Och den var också ganska förvånande, för det kändes som att efter det där oerhört sura uttåget mot Basel så fanns det ju liksom ingenting för Bayern att spara på till den här matchen. Det fanns inga anledningar eller incitament till varför Bayern inte skulle gå ut med allt att vinna, för det fanns liksom ingenting att förlora. Och även fast man tar ledningen så tycker jag att man gör en riktigt svag match genomgående. Framförallt så förvånar det mig hur så...
Men det var ju märkligt överlag att den prestationen kommer. Inför studion handlade ju väldigt mycket om att Milos Milojevic har vänt på det och att Hammarby är tillbaka på något sätt och sådär. Och 1-0 kom väl inte helt oväntat heller?
Nej, det kom väl inte helt oväntat utifrån Djurgårdens derby liksom historik.
Nej, och sett kanske till den senaste tiden i Allsvenskan också.
Ja, verkligen. Men det är ju sen Hammarby på något jävla märkligt sätt totalt klappar ihop, för att det är ju anmärkningsvärt hur så rutinerade och erfarna spelare som i ledning i den här situationen borde sätta koncentration, fokus, inte bjuda på någonting och i synnerhet att hålla ihop lagdelarna i första rummet. Men det blir precis tvärtom. Det är juniormisstag i försvarsspel och det är lojt och det är duellspel som förloras mot mycket färre kilo muskler och mindre centimeter, och ja, men det var ett Bayern som spretade och som kändes, alltså det kändes som ett lag precis innan ett tränarskifte.
Ja, precis, jag förstår vad du menar. Det är en ihopklappning som inte riktigt går ihop med hur man har sett på den här matchen på förhand.
Vad tror du det gör för Djurgårdens start på avslutningen här och start på hösten?
Jag tror att den betyder allt. Alltså, Malmö tappar poäng, AIK tappar poäng, de vinner ett derby. Och de vinner också övertygande derbyt med 4-1. Risken fanns ju liksom att Djurgården skulle tappa. Och tappa lite för många poäng och att... AIK kanske skulle dra ifrån lite, men när både Malmö och AIK tappar poäng och de vinner ett derby, det är väl så enkelt idrottspsykologi funkar liksom. då kan det betyda precis allt i en toppstrid när det är några omgångar kvar.
Och om man nu pratar bra lägen att möta andra klubbar, så känns det som att Djurgården efter den här derbysegern med 4-1 i ryggen och serieledning och en tro på att vi visst kan göra någonting av det här, alltså, är det inte kanonläge för dem att möta Malmö? Är det någon gång man ska möta Malmö, ja, så är det ju efter deras Champions League-premiär mot Juventus.
Givetvis, givetvis. Alltså, det är väl ett drömläge.
Två korta grejer bara som jag vill plugga för här innan vi stänger ner. Ett, då givetvis, skaffa ert abonnemang hos C-more, så ser ni all fotboll från Champions League. Gå in på cmore.se/sport, teckna ett abonnemang. Det finns ett GOAT-abonnemang för 299 spänn i månaden utan bindningstid. Så kan man alltså få all fotboll från Serie A, La Liga och Champions League. Det är så jävla bra. Men det finns fler abonnemang att landa. Ännu större på telia.se/sport kan man slå på Premier League också. SHL om det behagar en. Men ni hör ju själva, det är bara att hitta det rätta abonnemanget för just er. Men jag skulle också vilja få ut till alla här nu innan Champions League drar igång ikväll att ni jättegärna får regga ett fantasy-lag och spela Champions League Fantasy med mig och alla oss från Champions League-produktionen och fotbollskanalen. Det finns en stor liga där att joina, jättefina priser i potten, och det är en jävla härlig grej att ha med sig in i Champions League-säsongen också. Jag kommer sätta binden på Håland på onsdag, men det fattar ju till och med Hillman, så det behöver jag inte ens säga.
Ja, du får inte glömma bort sen, så här, sena byter, sitter i körismöten med gänget där borta på Simon. Får du glömma bort att byta då?
Nej då. Hörrni, nej, tack för att ni lyssnar. Ta hand om varandra, vi hörs snart igen. Ciao tutti.
Ciao tutti.
Fan, precis när man ska säga hej då så ser man att Svanberg har petat in 1-0 för Bologna, framspelad av Arnautovic mot Hellas. Fina, ja, jävla Serie A-tider, va?
Men vad ger det för team då? Svanberg och Arnautovic. Älskar Bologna i år.
Det känns som att det är lite skillnad i attityd de två emellan.
Ja, men jag tror också att Svanberg kan lära sig en hel del av Arnautovic. Jag tror att Svanberg skulle må bra av ännu mer attityd. Det känns som att han har redan mycket skinn på näsan och har vuxit mycket i Italien. Och, han har en egen aura ute på planen, en ganska stor aura, Svanberg. Men Arnautovic, han kommer få Svanberg att lyfta, det är jag säker på. Han har redan börjat då. Kul.
Arnautovic kommer ju bli för Svanberg det Sebastian Andersson aldrig fick.
Exakt. Det är precis det.
Ja.
Ja, underbart. Det är väl skönt sätt att avsluta på idag, Gustav.
Ja, verkligen. Och så precis nu så ser man att Burnley gör 3-2 borta mot Everton, att man inkasserar en liten minuspoäng på Lucas Ding. Kan Jesper Oraklet Hoffman gotta sig åt där borta.
Fan. Ja, det är bra. Hörrni, fan, tack för att ni lyssnade. Vi är tillbaka på torsdag, eller? Torsdag, fredag?
Ja, något sånt.
Underbart. Lycka till.
Ciao.
Ciao. Stort. Nigga dead. I slapped my girl, she called the feds. I did that time and spent that bread.